En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och när Paulus kommer dit och börjar predika kristendom, då tänker souvenirförsäljarna och framförallt producenten av små silvertempel att det här bådar illa för vår näring.
Det är inte bra med...
Som man sätter igång ett pöbelupplopp så att stadens myndigheter måste ingripa, och stadens myndigheter tycker att ja, men ni överdriver det här. Alla hela världen vet att vi har världens bästa tempel och det är jättestort och jättefint. Det här är inget problem, och dessutom vi gillar inte att ni startar pöbelupplopp. Vi gillar inte att någon startar upplopp, så nu skingrar ni er. Och så tar vi det lugnt. Och så slutar den här egentligen banala historien. Men tack vare det vet vi att det förekom souvenirproduktion och försäljning vid antikens sju underverk. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, som är professor i historia vid Lunds universitet, och
Katarina Harrison Lindberg, som är gift med Dick och sitter och skriver böcker framför skrivbordet hemma i vanliga fall.
10-15 meter från mitt skrivbord. Mm. Men nu sitter vi här i en studio i Lund och ska prata om antikens sju underverk. Som man skulle resa runt och turista till redan under den hellenistiska eran.
Har du turistat någon gång, Dick?
Jag har turistat många gånger. Jag är en gammal globetrotter. Eller jag var den, jag hade tid men inte råd att resa. Jag stack iväg första gången på egen hand när jag var 17 år och åkte till Samarkand och Bukhara och Urgench och Dushanbe och vandrade i bergen i Tadzjikistan och i Güzelkum-öknen. Då var jag 17 år och jag fattade inte hur mina föräldrar kunde gå med på det. Och sen tågluffade jag i Europa första gången som 18-åring, för jag är så gammal att tågluffning, det var jättebilligt och jätteeffektivt sätt att se sevärdheterna.
Men det kommer nog igen nu.
Låt oss hoppas det. Du fick inte göra det.
Nej, men mina föräldrar ville väl att jag skulle överleva, så de hade aldrig släppt iväg mig till Samarkand när jag var 17 år.
Ja, det var 48-49 grader i skuggan och det var kanske inte världens underbaraste semester. Men det är skillnad på turist och turister. Hade du frågat mig, stack du iväg mycket på egen hand för sola och bada, Dick? Då hade du sagt, nej, med något rysansvärt i stämman, för det är det många turister vill. Standardbilden av en turist är att du åker till en playa i Spanien och ligger och solar och badar. Andra, sådana som du och jag, vill berika sig, se världen, upptäcka fantastiska landskap, se hisnande monument och museer.
Säg hej till vår von Oben-attityd!
Absolut, men det är helt okej att ha von Oben-attityd här, för man ska bilda sig. Håll med!
Jo då, jag håller med. Det är väl kanske så här att när vi vill vila oss så åker vi inte på semester. Utan vill vi vila oss så blir vi kvar hemma. Mm. Det kanske är det som är skillnaden.
Ja, men vi är inte unika alls. Tvärtom, hellenismen, perioden mellan Alexander den stores död och Kleopatras död, 300 år före Kristi födelse, då fanns det gott om sådana som oss. Och de hade en pricka av lista som de skulle hinna pricka av så mycket som möjligt. Med
ja.
Stora sevärdheter.
Ja, de hade, det var sju stora sevärdheter vanligtvis. Och hellenismen, det gick vi igenom väldigt grundligt i förra avsnittet.
Ja, den kosmopolitiska, vetenskapliga
storhetstiden. Om någon har missat vad hellenismen är så får ni backa ett avsnitt och lyssna på det. Och sen kan ni återkomma till detta. Men det var ju, som vi sa då, en väldigt, det var kosmopolitiskt. Det var en väldigt grekisk värld. Och det var i den miljön som tanken på världens sju underverk föddes. Efter att Alexander den stora hade erövrat jätteområdena och de hellenistiska kungariken hade etablerats så ville folk resa. Och det var lätt att resa för man pratade grekiska överallt och städer var grundade och det fanns handelsfartyg som gick. Så att lätt, jag kanske överdriver nu och säger lätt, lätt. Men det var i alla fall inte så svårt som det hade varit förr. Ja,
bevisligen lockade det iväg många förmögna greker i alla fall. Och då ställde de sig frågan, vad ska man inte missa? Vad måste du se? Till vilka platser ska du bege dig om du vill ut och se världen? Och då ska man ju lägga till att det finns en förhistoria av sevärdhetskultur som man lite glömmer bort. Precis som vi pratade om bibliotek i förra poddavsnittet, där det fanns bibliotek innan Alexandrias bibliotek kom. Det fanns turistande, museer, upplevelser, en upplevelseindustri tidigare också. Äldsta museet som vi känner till, det är från mitten av 500-talet före Kristus, med en kvinnlig museichef som heter Enigaldi, som smäller upp det här i Ur i Mesopotamien. Så hela den idén med att titta på viktiga saker och föremål, samla upp det, åka runt, den hade säkert många sekler på nacken. Men det är först under hellenistisk tid som det blir någon sorts storskalig grej av det hela. Med de här listorna. Underverkslistorna. Och då ska man ju hålla de här ramverken i minnet att det är just hellenismen, det är alltså greker.
Ja, det är greker.
Det är inte kinesiska muren.
Nej, precis. Så att de har ju någon sorts, de har ju en begränsad världsbild trots allt. Det är precis som du säger, det är inte kinesiska muren de åker till. Och det är inte...
De åker inte till Sverige heller.
Nej, och de åker inte till USA.
Det finns inte då.
Nej, men... Nej. Men
Grand Canyon hade kunnat hamna om att ligga till Grekland.
Men man åker till det här ändå stora men trots allt begränsade geografiska området. Det är det man uppfattar att det är det som är världen, till där det ska finnas någonting som är intressant att titta på.
Ja, och just det här med titta på, det är så man börjar. Termen som man brukar är theamata, saker som bör ses, eller saker som ska ses. I ett senare skede byter man ut theamata mot thaumata, underverk. Världens sju underverk. Och antagligen cirkulerade sådana här listor flera stycken på 200-talet och 100-talet före Kristus. Ingen har överlevt i sin helhet av de här äldsta. Äldsta kända, det är från en som heter Kallimakos från Kyrene. Kyrene ligger i nuvarande Libyen, en kuststad. Han levde på 200-talet och tack vare fragment så kan vi se att på hans lista det fanns Zeus-statyn i Olympia och Artemis-templet i Efesos. Senare dokument från ungefär 100 år senare har man hittat när man har kollat in emballage till mumier från Egypten och analyserat de här, alltså återanvända pappren. Och där finner vi alltså uppräkningar av ryktbara målare, ryktbara lagstiftare, kända floder och sju kända sevärdheter. Och det är Artemis-templet, det är pyramiderna, mausoleet i Halikarnassos. Så av det här kan vi sluta oss till att det var ganska vanligt att man satt ihop sådana här listor.
Och en del av dem verkar hänga med ganska ofta. Att man,
absolut.
Det är lite samma. Det här Artemis-templet i Efesos till exempel, det är nästan alltid med.
Det är det som de flesta var imponerade av. Det var som att gå i en skog av pelare, tyckte folk. Det var enormt imponerande.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så listorna var kända. och lite lika med vissa variationer. Den som verkar ha varit först ut med sin lista.
Riktigt välbevarad lista.
En riktigt välbevarad lista som finns kvar. Det var en som hette Antipatros. Han kom från Sidon.
Nu var det Libanon.
Mm. Och han levde omkring 100 före Kristus. Och han räknade upp 7 monument som han var stolt över att ha sett. Eller han påstod i alla fall att han hade sett dem. Och den här texten, hans Antipatros från Sidons text, den hamnade så småningom i ett samlingsverk som heter Antologia Palatina.
Och den och 3700 andra småtexter.
Ja, så det här är en medeltida samling med småtexter. Och det här är alltså vad Antipatros från Sidon skrev angående vad han hade sett. Jag har betraktat murarna från det ointagliga Babylon, längs vilka stridsvagnar kan tävla i kappkörning, och Zeus vid Alfeus flodbanker. Jag har sett de hängande trädgårdarna och Helios-kolossen, samt de stora berg i form av upphöjda pyramider som har skapats av människor, och Mausolos jättelika grav. Men när jag såg Artemis heliga hus som tornar upp sig mot molnen, då beskuggades de andra verken, ty solen själv har aldrig skådat dess like utanför Olympen. Jag tycker det här är jättefint.
Det är väldigt fint. 7 underverk, ja, som han har sett, eller påstår sig ha sett.
Ja, och de är ju då, det är Babylons murar. Det är nummer 1 här. Det andra är den här Zeus-statyn. Och sen är det de hängande trädgårdarna. Det är nummer 3.
Och sen har vi kolossen på Rhodos och pyramiderna.
Det är 5.
4, 5.
Och sen har vi mausoleet, den jättelika graven. Och Artemis-templet.
Jesus.
Det här är ju inte en lista egentligen. Det här är ju mycket mer poetiskt än en lista, tycker jag. Så
det är vackert.
Det är inte så här 10 i topplistan eller de 100 bästa filmerna eller något, utan det här är mycket snyggare uttryckt, måste jag säga, av Antipatros.
Som vi här med ger en upprättelse långt efter hans.
Ja, det vill jag faktiskt göra. Jag tycker det är en jättefin liten text.
Mm. Nu kommer man ju till frågan.
Varför är det just 7?
Ja, 7. Det är inte det enda gången man hör 7 i ramsor.
7 sjungande sjömän.
7 sjösjuka sjömän. Ja, det kan man ju säga att det gör man för att man ska...
Är de sjösjuka, de är inte sjungande?
Ja, det kan nog vara både och. 7 sjösjuka sjungande sjömän. På de 7 haven. 7 haven? Ja, varför 7 hav? Varför inte 8 hav? Eller veckans 7 dagar. Varför har vi 7 veckodagar och inte 10 veckodagar?
Varför är det bara 6 laxar i laxasken?
Ja, lägg av. Men, alltså, 7 dödssynder under medeltiden. Alltså Kjetja, väl, alltså allt de där. 7 dygder. En muslim som åker på pilgrimsfärd till Mekka ska gå runt Kaaba 7 gånger. Och så vidare. Det är väldigt mycket 7 i vår värld.
Och är 7 ett heligt tal?
7 måste rimligtvis ha varit ett heligt tal. Och det var det i sumerernas värld i södra Irak för jättelänge sedan. Där vet vi att 7 var ett heligt tal. Men huruvida det har varit i alla andra samhällen också, det är ju naturligtvis inte. Men 7 måste ha satt sig som det där utgångstalet för symbolik redan under forntiden. Så långt efter att man slutade ha det här som ett formellt heligt tal så skulle det fortfarande vara 7 om man skulle ha sådana här samlingar. 7-dagarsveckan, för att nu ta det som ett konkret exempel, den har slagit igenom i dagens Irak redan 2300 före Kristus och visade sig sedan vara så kraftfull att den slår ut alla andra veckor. Romarna hade inte 7 dagar, men de fick det så småningom eftersom övriga världen i Medelhavsvärlden hade det som sin utgångspunkt och så tog det över. Romarna hade 8 dagar innan. Judarna tog över det. Jag menar, de har en 7-armad ljusstake. I Grekland, antikens Grekland, berättar man om de 7 vise, de ursprungliga stora filosoferna. När man ska bygga Rom, hur många kullar bygger man Rom på?
Åh, man har 7 kullar.
7 kullar också.
Men egentligen tror jag det är fler kullar.
Ja visst, det är många fler. Jag menar, man räknar inte med Janiculum och Vatikankullen som ligger i Rom, men det är de 7 kullarna som man minns. Det hamras in och det är säkert ingen slump. Och vilka är de 7 haven? Ja, det har ändrats jättemycket jättemånga gånger genom tiderna. Det är flera olika uppräkningar beroende på hur stor del av världen man har känt till. Men de har alltid varit 7. Det skulle jag kunna hålla en föreläsning om i en timme, exakt vilka man har räknat in. Så 7 var det antal som du skulle använda i listor och uppräkningar och alla sådana sammanhang. Och det var etablerat långt före hellenismens tid. Och ska vi nu ha 7 underverk, ja, då är det inte 8. Då blir det 7.
Det känns ju inte som ett jämnt och bra tal, men det är ett bra tal.
Det är ett bra tal. Och vilka var de då? De som hamnar på slutlistan.
Ja, då har vi pyramiderna.
I Egypten, vid Giza.
Vi har Zeus-statyn.
I Olympia på Peloponnesos.
Vi har mausoleet i Halikarnassos.
Det ligger vid dagens Bodrum i Turkiet.
Ja, det gör det. Vi har Artemis-templet i Efesos.
Också i Turkiet.
Kolossen på Rhodos.
Grekisk ö.
På Rhodos. Fyren på Faros.
Ja, på en liten ö utanför Alexandria.
Så nu kommer den här. Och så har vi Babylons hängande trädgårdar. Och Babylons murar.
8 underverk alltså. Ja, Babylons murar finns med från början men åker ut sen. Men vi kan ju lägga in dem för de är ändå intressanta av skäl som vi snart kommer till. Så...
Ja, vad jag tänker om man jämför då med han, Antipatros. Skillnaden mellan hans lista, för han har både murarna och hängande trädgårdar. Men han talar inte om var de hängande trädgårdarna finns för någonstans.
Nej, och det är intressant. Det kan vi gott återkomma till. Dessutom har ni inte med fyren på Faros.
Nej, precis. Så här har man stoppat in fyren på Faros.
Och det är det sist tillkomna underverket. Och det här är ganska kul att se, bara det att man stoppar in och ändrar på. För det här är aldrig en definitiv lista. Framförallt retar den gallfeber på de som inte får vara med. De som inte har ett enda monument på listan. Mm. Trots att de härskar över hela Medelhavsvärlden.
Ja, det är så.
Oj, vad de blev arga. I Rom var man upprörd. Vad skulle de vilja stoppa in? Det vet vi.
Ja, därför att de knotade över detta. Och de låter så bittra.
De var säkert bittra också.
Plinius den äldre. Och han är verkligen bitter. Han skriver så här. Angående världens 7 underverk och vad som egentligen borde finnas med där. Mm. Det här är alltså Plinius den äldre. Om man gör en ordentlig uppskattning av det vatten som i stor myckenhet finns i offentliga anläggningar, i bad, i dammar, kanaler, palats, trädgårdar, villor utanför staden, de sträckor vattnet rinner, de valvbågar som man har låtit bygga, de berg som man har borrat tunnlar genom, de dalar som jämnats ut, då kommer man att säga att det inte har funnits ett större underverk i hela världen.
Akvedukterna!
Yes.
Förstås, de romerska akvedukterna. Och de fick inte vara med på listan. Det fick en massa andra saker och Plinius när han snackade om pyramiderna. Då var han jättebitter.
Ja, han kallar detta för faraonernas onyttiga och dåraktiga rikedomsprål.
Ja, vad är det mot våra akvedukter? Sextus Julius Frontinus som var Roms största akveduktexpert. Han var inne på samma spår.
Ja,
han är jättebitter.
Ja, och han säger så här. Vad är väl de onyttiga pyramiderna eller grekernas värdelösa om en ryktbara verk jämfört med så oumbärliga konstruktioner som leder fram så mycket vatten?
Nej, exakt. Akvedukter in, pyramider ut. Martialis, en annan romare, han tycker att ja, visst, akvedukter ska vara med, men vi har ju mer i Rom.
Ja, han tyckte ju att den flaviska amfiteatern i centrala Rom skulle varit med. Colosseum. Det som vi kallar för Colosseum, ja.
Och han vann ju i slutändan. Senast omröstningen av nya underverk kom Colosseum igen. Han hade varit jätteglad. Så det var alltså kritik och nya förslag att stoppa in saker på listan hela tiden. Sen kommer kristendomen in. Och de kristna skribenterna på 400-500-talet vill ju ha in sina grejer. Alltså Noas ark. Ett underverk. Tyvärr osynligt.
Ja, det är klart att Noas ark ska vara med på listan.
Ja, och Salomos tempel och annat. Så man håller på hela tiden. Det sista som kvalar in på riktigt, som alla håller med om att ja, det ska vi ha, är fytonet på Faros. Men det är först under renässansen som man slår fast den slutgiltiga 7-listan. Men nu har vi snackat nog med listor. Vi tar oss an underverken ett efter ett.
Ja.
Vad kan man åka och titta på idag som faktiskt finns kvar någorlunda intakt? Jo, bara ett enda.
Vi besökte pyramiderna för inte alls länge sedan, efter första säsongen av vårt poddavsnitt.
Ja,
då vi avslöjade att du hade legat i
Kefrens pyramid.
Ja, precis, i en av sarkofagerna
där. Det kunde jag inte göra nu, för det stod en vakt emellan.
Nej, nu var det mycket mer folk där. Men vi har besökt det här underverket alldeles nyligen faktiskt. Och vi kan rapportera att de står kvar. De är fortfarande väldigt imponerande.
Ja, man kan kila in och titta i några gravkammare i alla fall.
Och en sak som jag tänker, det här nämnde inte vi när vi pratade pyramider i förra säsongen. För då pratade vi om de här tre som finns där som är så kända som alla har sett på bilder. Men det finns massor med pyramider i Egypten.
Långt ifrån alla öppna för allmänheten. Ja. Men det första riktigt stora häftiga pyramidbygget, trappstegspyramiden i Saqqara, den kan man gå in i.
Och den är värd ett besök.
Den är absolut värd ett besök. Mycket större än man tror.
Men alltså, det finns ett otal pyramider, fast alla är inte så imponerade som de här tre då som hör till underverken.
Nu behöver vi inte prata så vast mycket mer om pyramiderna, för de har vi tagit upp i tidigare avsnitt. Utan jag tycker att vi går vidare till det mest osynliga och mystiska av alla de här underverken, Babylons hängande trädgårdar.
Ja, Babylons hängande trädgårdar, de kan man ju verkligen fundera över. Babylon har ju två underverk, man måste ju ha varit väldigt imponerad av den här platsen. Och de hängande trädgårdarna, det ena är murarna som vi tar om en stund, men de hängande trädgårdarna, de är väldigt omdiskuterade. För att numera är man inte ens en gång säker på om de har funnits, därför att man har inte hittat några som helst rester av de här.
Nej, och då är de ändå väldigt väl beskrivna, för folk var imponerade av dem. Av det skäl som Plinius och Fontinus och romarna hade varit, för det här var ingenjörskonst.
Ja,
och man, därför man satt upp dem.
Precis. De skildras i antik litteratur. Och jag måste ju säga då, eftersom det här skildras väldigt väl, så tycker jag att de borde ha funnits. Om de nu inte fanns i Babylon då, så någonstans måste man ju ha sett det här. Man kan ju inte ha hittat på det.
Ja, men alltså, nu ska vi tänka att de hänger inte, ska vi säga.
Nej, det är så här att det är troligtvis odlingar på terrasser det handlar om. Alltså uppbyggda sluttningar och så som man har odlat på, så att man har kunnat placera ut träd och buskar och annan växtlighet på olika höjdnivåer. Så det har sett ut som ett frodigt, blommande, växande, grönt berg, och det här har man ju varit tvungen att kunna bevattna, så man måste ha haft någon sorts bevattningssystem för att kunna sköta om det. Och
det måste ju ha varit enormt imponerande i ett ökenland.
Ja, det måste ju ha varit väldigt, väldigt imponerande. Men man har alltså inte hittat några rester av detta alls.
Nej, det finns många myter om det. De har byggts om det är en kung som är gift med en kvinna från bergsområdet, och för att hon inte ska känna hemlängtan så bygger han upp ett berg mitt i stan och så vidare. Sådana myter finns med olika namn på kungarna och drottningarna.
Ja, man har också framfört att det kan vara så att kanske fanns de egentligen inte i Babylon, utan att de fanns i den assyriska huvudstaden Nineve.
Jag är inte långt från Mosul. Det här är ganska kul, för det är en modern, ny hypotes. Stephanie Daly la fram den där för inte så länge sedan. Och skälet till det är att vi vet att en kung i Assyrien, Sanherib, regerade mellan 704 och 681 f.Kr. Han tog bevisligen enligt skriftliga källor initiativ till ett imponerande trädgårdsprojekt. Han var intresserad av vatteningenjörskonst med konstbevattning. Och det här är något som assyrierna är kända för överhuvudtaget. De har långa kanaler och akvedukter. Så vad som kan ha skett, menar Stephanie Daly, det är att medelhavsvärldens greker, som inte åkte till Mesopotamien varje dag, helt enkelt blandade ihop Assyrien och Babylonien och blandade ihop städerna och förde över Nineves underverk till Babylon.
Det hade man kunnat tänka sig, ja. Men faktum kvarstår, alltså, de är väl beskrivna, men man har inte hittat några rester av dem, och därför har man då ifrågasatt dem lite grann. Men,
till skillnad från murarna.
Till skillnad från murarna, för att murarna är absolut ingen skröna. De kan man titta på fortfarande. Den första som nämner dem, det är Herodotos.
400-talet.
Ja, han beskriver Babylon och murarna när han gör en redogörelse för perserkungen Kyros krig, helt enkelt. Och då beskriver han också de här murarna, och han säger att omkretsen är mellan 85 och 90 kilometer. Och här tar han i.
Ja, han har inte varit där.
Så att han spricker. Han påstår att han har varit där och tittat själv. Men det, eller också har satt ett kommatecken fel. Jag vet inte. Troligtvis har de varit totalt ungefär 20 kilometer. Det är ju ganska...
Det är långt
det också. Är långt det också.
Och väldigt, väldigt breda som man kunde köra ja, vagnar på dem.
Och höga. Och otroligt fina alltså.
Det intressanta med dem är att Babylon blir en ruinstad mitt under hellenistens era. Alltså redan på 100-talet efter Kristus, då hade ruinstaden varit där väldigt länge. Då är det fortfarande, efter hundratals år av att ha omgärdat en ruin, så pass imponerande att folk åker dit för att turista och titta på dem. Och då är de byggda av lertegel, vilket är dåligt material som eroderar och försvinner. Men trots det står de alltså i hundratals år efter staden uppe att existera. Och då kan man ju föreställa sig att när staden fanns och de var nybyggda och restaurerade och underhållna, måste det ha varit en fantastisk syn.
Ja, nu i modern, alltså i vår tid, så har man dessutom rest dem på nytt. Det var Saddam Hussein.
Precis, Saddam Hussein har för en gång skulle gjort något stort och bra för kulturen. Ja. Han återuppbyggde Babylons murar.
Ja, han, ja precis.
Och satte på lite krenelleringar så du skulle få lite Ivanhoe-stämning.
Ja, ja. Det har man gjort på många ställen. Då utgick man ifrån, det var tyskar där och grävde ut.
Aber natürlich. Ja. Robert Koldewey. Mm.
I början av 1900-talet. Och så man utgick ifrån hans utgrävningar när man gjorde de här nya.
Men då är det kopior.
Ja, ja, precis.
Om man nu vill se originalet, för vi sa att de finns ju kvar, då åker man alltså inte till Irak.
Nej, då åker man förstås till Tyskland. Man åker till Berlin.
Till Berlin, precis. Och där kan man se den.
Man kan säga mycket om Berlin. Men om det finns någonting som är så här, det här gör att Berlin är värt resan, då är det detta, tycker jag. Om man inte ser någonting annat så är det det här.
Ishtarporten.
Ja.
Precis. Som man smugglade ut
i början av
1900-talet. Och sen byggde upp intakt. Och redan det är imponerande.
Mm.
Riktigt rekonstruktionsunderverk. Och det går inte att inte imponeras av det. Och det har man kunnat se och imponeras av sedan 1930. Det är alltså på 20-talet tyskarna gör där under Weimarrepubliken. Och då kan man inte storleksmässigt göra om Babylon. Först då hade man fått bygga alltså, den här hallen i museet, Pergamonmuseet, mycket, mycket högre. Men du ska då ha en processionsväg som är 250 meter lång och det kan du inte få.
I ett museum är det
funkar
svårt.
Och det. Och sen 20-24 meter bred också funkar inte. Men du får någon sorts miniatyrkopia av den. Mm.
Och det är tillräckligt stort skulle jag säga.
Och sen ska du egentligen ha en dubbelport med en mindre port och sen en större pampierport bakom. Och det skulle tyskarna i teorin ha kunnat göra för de snodde med sig allt det här. Men de fick inte plats. Det fanns inte nog med utrymme i det här jättestora museet för att bygga allt det här. Så du får bara se den främre porten. Men det räcker för att du ska bli imponerad. Och det här är ju, precis som du sa, det är en enorm sevärdhet. Det är värt ett pris.
Ja, det är fortfarande ett underverk.
Det är, alltså, det är här inte ett trist lertegelsverk om du bara tittar på tegel, utan det är glaserat tegel.
Ja, det ska vi ju säga. När vi säger lertegel, det låter ju väldigt ljusbrunrött och tråkigt, men det här är ju ett glaserat tegel. Så att
blåglaserade tegelplattor.
Ja, det är djur och grejer, så det är väldigt häftigt.
Om du tycker att det är jobbigt att åka till Berlin så finns det ett alternativ. För enstaka av de här lertegelplattorna spreds ut till andra museer över världen. Du kan åka till Louvren i Paris, Kunsthistorisches Museum i Wien, Nykarlsberg Glyptotek i Köpenhamn. Eller om du vill ta en paus från Universum och Liseberg så kan du gå in på Röhsska museet i Göteborg. Så det finns en liten rest av ett av världens sju underverk i Göteborg. Det tycker jag är häftigt.
Ja.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Då har vi klarat av Keopspyramiden och dess grandpyramider, och vi har klarat av Babylons sevärdheter.
Hur är det med Zeus-statyn i Olympia? Det låter väldigt imponerande.
Det låter mycket imponerande, och det var det då också. Det var därför den hamnade på listan. Men tyvärr, du kan se en bit av Babylon, till och med i Göteborg. Och du kan se hela Keopspyramiden, undantaget höljet. Men Zeus-statyn i Olympia har försvunnit fullständigt. Inga rester återstår förutom verkstaden där den tillverkades, som man faktiskt har hittat. Det har identifierats som skulptören Fidias verkstad, eftersom man har hittat en bägare med inskriften Phidio Amy, jag tillhör Fidias, som han skrev på sin egen bägare. Så vi vet var den tillverkades. Vi har också hittat verktyg för guld- och elfenbensarbete, lämningar av elfenben, ädelstenar och gjutformar.
Men Dick, hur vet vi att det var Fidias som gjorde statyn då?
Så pass mycket känner vi till av antikens enormt uppskattande beskrivning av hur detta gick till, när den gjordes, vem som gjorde det, varför man inkallade honom. Och vi vet, kan tidfästa det på året också när det här skedde. Fidias var den största och kändaste skulptören, tempelarkitekten, alltså konsthantverksmästaren överhuvudtaget i Grekland under den här klassiska storhetstiden på 400-talet. Och det var helt självklart att han skulle få göra det här som sitt sista stora livsverk. Så långt är antikens skribenter någorlunda samtida helt eniga. Det som är intressant är för till och med att hitta hans egna rester och hans mugg i en verkstad som ligger ungefär precis där den borde ligga i Olympia, för att man sen skulle smälla upp det här. Det är Olympia som beställer det här. Alltså staden som vi spontant inte alls associerar till skulpturer, utan som vi tänker på som idrottsstaden.
Ja.
Alla spels moder.
De olympiska spelen.
Precis. Och de är religiösa högtider för att ära guden Zeus. Alltså har man ett Zeus-tempel där. Det är till det här Zeus-templet, när Grekland är som allra starkast och stoltast i sina små stadsstater, som Fidias får den här beställningen. Och hans verk när det var färdigt, det imponerade på alla. Även fiender som kommer för att krossa Grekland och införliva landet med sitt imperium, alltså romarna, hissnade. Emilius Paulus, som hade erövrat Makedonien, blev så rörd i själen att, citat, det var som jag hade stått öga mot öga. Den verkliga Zeus. Dion Chrysostomos, en grekisk talare som lever flera sekler senare, skriver att även de själlösa djuren skulle slås av häpnad om de så bara fick se en kort glimt av den underbara statyn.
Det här hade man velat se, eller hur?
Plotinos, en nyplatonsk filosof, nu är vi på 200-talet efter Kristus, säger att när Fidias gjorde Zeus utgick han inte från en modell som man kunde uppfatta med sinnena, utan från en föreställning om hur guden skulle ha sett ut om han hade valt att visa sig för våra ögon. Så det här måste ha varit något utöver det vanliga. 12-13 meter hög. Gjord av trästomme, täckt av guld och elfenbensplattor, krysselefantinteknik. Sittade på en tron gjord av cederträ, prydd med ornament av ebenholts, elfenben, guld och ädelstenar. Templet var stort, men statyn var så gigantisk att den upptog omkring hälften av mittgången. Avståndet mellan huvud och tempeltak var bara omkring en meter. Så det är alltså en byggnad som helt domineras av den här statyn. Och då föreställer man sig att den är ännu större. En liten lokal med stor staty, ännu mer hisnad.
Ja, det blir nästan som att han sitter där, som att han ska spränga den här byggnaden.
Exakt, och det var syftet också. Så det här, är det något av alla de här underverken som man hade velat se återuppbyggt? Och i teorin går det att återbygga det här, för den är så väl beskriven exakt hur den såg ut. Så det här skulle man kunna göra. Om ni känner någon miljardär som har en tomt i Olympia, så är det fritt fram att imponera på hela världen.
Men varför finns den inte kvar då? Vet man vad som hände med den?
Ja, Olympia levde ju som en Zeus-helgedom. Det var stadens raison d'être, skäl till att existera. Man hade de här olympiska spelen som återkom. Kristendomen totalt förbjuder allt det här. Och ta koll på inte bara Zeus-kulten utan även idrottstävlingarna. De sista antika olympiska spelen hölls år 393. Dessutom, bortsett från att folk inte åkte dit och turistade längre, så kommer det jordbävningar, eldsvådor och alla möjliga naturkatastrofer som gör att statyn hade inte haft en chans även om det här hade kunnat överleva i övrigt. Och sen har du översvämningar. Floderna svämmar över. Nya lopp äts in av floderna i landskapet. Och det är inte bara statyn som försvinner. Hela Olympia försvinner. Upphör att existera under tidig medeltid. Täcks av grus och sand. Återupptäcks först på 1870-talet av arkeologer från
Tyskland. Förstås.
Men
apropå också den här floden, ja. Alfeios, den floden. Mm. Det är den som han kallade för Alfeus, där jag citerade honom. Den floden, det här kollade jag upp faktiskt, det är samma flod som Herakles drar genom stallet.
Augeias stall.
Precis.
Världens största rengöring.
Mm. Det är ett av de här 12 stordåden, att han ska rensa det här stallet, och det finns hur mycket kreatur som helst i det, och han har bara en dag på sig, så han ändrar flodens lopp, och då är det den floden.
Det är också ett underverk. Underverk i rengöringsbranschen.
Eller hur?
Ja. Fjärde sevärdheten, mausoleet i Halikarnassos. Det är en kvinna som ligger bakom.
Ja, det är det. Nu byter vi, det var ett hastigt byte här, jag var helt uppe i flod och stallrengöring.
Ja, men det här är imponerande, för mausoleet i Halikarnassos stod kvar ganska länge. Och det är på grund av Artemisia av Karien.
Precis, som bygger det här, enligt historien så bygger hon det här jättemausoleet, alltså gravmonumentet, över sin avlidne man. Han hette Mausolos. Alltså mausoleum.
Mm. En av de få personer som har fått ge namn.
Jag insåg att om du skulle ha den stora oturen att dö före mig och jag ska bygga ett gravmonument över dig, då blir det ett dikoleum.
Ett dikoleum, vad häftigt. Ja, katarineumet ifall det blir tvärtom.
Men dikoleum är lite...
Redan det här är alltså intressant. Det var ett så imponerande, enormt gravmonument att hans namn gav namn åt hela typen av byggnad, ett mausoleum av Mausolos. För det var så många som imponerades av det, ville bygga något liknande, åkte dit och turistade, och det fick stå kvar mycket längre än de flesta andra monument också.
Och det här byggnadet, det låg alltså då i Halikarnassos som idag ligger i Turkiet. Ja, det kanske vi sa förut. Mm.
Nu är det så att det är säkert inte så att hon basar över hela
den
här bilden. Hon lever ganska länge, det är några få år. Utan troligen så är det deras gemensamma gravmonument som de håller på med i decennier. För det är så enormt stort.
Men grejen var, man byggde det på en kulle. Och där gjorde man anlade en plattform av sten mitt på en borggård. Och för att komma upp till den här plattformen, som var, ja, runt om så stod det gudar och gudinneskulpturer och stenkrigare till häst och såna här saker. Men för att komma upp så gick man på en trappa som flankerades av lejonskulpturer. De har verkligen brassat på här med pynt. Och själva gravbyggnaden sen, den var fyrkantig, tillverkad av marmor och prydd med reliefer. Med, ja, det var strider mellan kentaurer och Lapiter? Vad är lapiter?
Ja, det är ett märkligt folk som utkämpar mytiska strider mot kentaurer. Det var sånt favoritmotiv. Stora, väldiga människor som slåss med hästmänniskor. Det tyckte man om att pynta alla tempel med. Så det är klart man ska ha det där också.
Ja, det är klart.
Men du har amazoner dessutom, förstås. Kvinnor, ja. Krigare. Alla ska slåss här.
Alla, de hade mycket slagsmål på sitt gravmonument. Vad vet man om Mausolos? Var han en stridis?
Han tillhör en familj. De är släkt med varandra. Det är en bröder och systrar som gifter sig med varandra och sitter och härskar i ett par generationer. Och de är vasaller under perserkungen. Det vill säga, de kan inte kriga lite som de vill, utan de kavar ut sitt eget litet rike under Irans överinseende. Och vad vi vet om dem i övrigt är att de var greknördar. De är karier, ett indoeuropeiskt folk, men inte greker. Och de ser framförallt till att ta över de grekiska kulturella traditionerna. Och i Grekland, där kände alla till kentaurer och lapiter. Alltså, du hittar dem på monument i Aten också. Så de plockar över traditionella grekiska typiska bilder för att visa att vi är ännu mer grekiskt fina än grekerna själva. Det är ett väldigt helleniserande monument. Och det är stort!
Ja.
Det är det som är det viktiga. Det är jättestort.
Om man nu räknar ihop allting och så kommer man hela vägen upp till taket, då blir det alltså mellan 45 och 50 meter högt.
Ja, och det är jättemycket.
Det är jättemycket. Det är som om man tänker sig en katedral.
Ja, fast helt med marmor, proppfulla med sånt här pynt. Gjorde av dåtidens främsta skulptörer som man headhuntar för att det verkligen skulle bli jätteimponerande.
Och uppe på taket så stod det också en skulpturgrupp med Mausolos och någon annan, kanske hans hustru då, kanske Artemisia eller någon gudomlighet. De här stod i alla fall i en vagn som drogs av 4 hästar.
Och det här kan man titta på. Under hela antiken,
ja.
Nästan hela medeltiden. Och hade det inte varit för jordbävningar så hade det säkert stått kvar. För
det här är därför vi vet så väl hur det såg ut.
Precis, och det finns inget som har något skäl att vräka ner och förstöra det här. Det är först efter att jordbävningar har sabbat allt som man börjar använda det som byggnadsmaterial. Men då är vi inne på 1300-1400-talet. Ja. Så under nästan hela medeltiden.
Hade man haft lite tur så hade det stått.
Ja.
Om det inte hade sprängts för att någon hade lagt krut i det.
Sen kommer johanniter och använder det som kalkbrott. Men då är alltså det mesta redan förstört. Och sen ligger det då i träda till mitten av 1800-talet. Och man hittade och började gräva ut det. Och britterna plockar med så mycket de bara kan. Till British Museum i London. Där du kan åka och titta på Mausolos och personen bredvid honom. Än idag.
Det är som vanligt. Det är britter som är där.
Sen har man byggt upp repliker av det här, lite överallt. Och de hittar du i Australien, Japan, New York, St. Louis, Cincinnati, Los Angeles i olika storleksvarianter eftersom det är så känt hur det såg ut. Så det här kan man alltså se repliker av lite överallt i hela världen. Det är inget okänt mausoleum på det sättet.
Men om man åker till den här platsen då, vad finns det där idag?
Nästan ingenting. Eftersom johannitriddarna var så envetet noggranna med att använda det som ett kalkbrott. Så platsen i sig, där har man minnen efter johanniter och turkar i form av fästningar.
Mm.
Och de fästningarna inkorporerar en hel del av stenarna. Men du har ingen återuppbyggnad av mausoleet i Halikarnassos. Tyvärr. Det hade man annars sett som ett projekt inför framtiden. Mausoleet kom alltså få en stor, mycket stor byggnadshistorisk betydelse. Gav namn åt en helt ny term och kom sedan att bilda skola för hur man skulle bygga väldiga monument som man sen kunde få ett plant över hela världen. 1800-1900-talet så köpte man det här i parti och minut överallt.
Den här Antipatros från Sidon, han var ju mest imponerad av Artemis-templet i Efesos.
Ja, han tyckte att det slog ut allt det andra. För mig så är Artemis-templet är förstås framförallt imponerad av ett annat skäl. För det är det vi vet allra mest om när det gäller just turismeffekten.
Mm.
Här har vi nämligen folk som har rapporterat om souvenirförsäljning, turistande och även rädsla bland souvenirtillverkare för att det ska gå dåligt för affärerna. Och det här vet vi av en slump eftersom Paulus valde att åka dit och hans äventyr i Efesos rapporteras i Apostlagärningarna. Och det är en sån här god källa i sammanhanget, för det är sånt som nämns i förbigående. Att Paulus fick på brev där berodde på grund av att, och så nämner de en liten utvikning som visar turistindustrin som den såg ut i Efesos. Det var alltså ett Artemis-tempel. Många åkte dit för att titta. De ville ta med sig ett minne därifrån. Och då hade man bland souvenirförsäljarna börjat beställa små tempelkopior av silver som krämarna prånglade ut på gatan och i bodan i Efesos. Och när Paulus kommer dit och börjar predika kristendom, då tänker souvenirförsäljarna och framförallt producenten av små silvertempel att det här bådar illa för vår näring.
Det är inte bra med...
Så man sätter igång ett pöbelupplopp så att stadens myndigheter måste ingripa, och stadens myndigheter tycker att ja, men ni överdriver det här. Alla hela världen vet att vi har världens bästa tempel och det är jättestort och jättefint. Det här är inget problem, och dessutom vi gillar inte att ni startar pöbelupplopp. Vi gillar inte att någon startar upplopp. Så nu skingrar ni er och så tar vi det lugnt. Och så slutar den här egentligen banala historien. Men tack vare det vet vi att det förekom souvenirproduktion och försäljning vid antikens sju underverk. Och det tycker jag är egentligen något av det roligaste vi får fram här. För det här, inser jag, det gjorde man säkert vid pyramiden också.
Det gör man och fortfarande vid pyramiden.
Det här är alltså ett modernt beteende som vi har belägg för redan under antiken. Det var verkligen turistsevärdheter. Det här templet, det var alltså något i hästväg, och det var det just på grund av att det hade haft problem och bränts ned och förstörts upprepade gånger. Och varje gång det skedde byggde man upp ett ännu större tempel efteråt. Så att man hade sin egen tidigare tempelproduktion att försöka slå. Kung Krösus då, Kroisos.
Ja, han
försöker då bygga upp ett tempel som ersättning för ett annat tempel, och han investerar i det, och det blev jättestort och jättekänt, så känt att en man vid namn Herostratos bestämmer sig för att bränna ner det bara för att bli känd. Det är hans grej.
Väldigt
han vill smart. Göra något väldigt stort så att han ska bli känd, och istället för att skjuta en president eller döda en kung så bestämmer sig för att bränna ner världens största tempel, och lyckades. Straffet var att det skulle han dödas, men också skulle hans namn utplånas från alla skrifter. För som straff skulle ingen få komma ihåg honom.
Men just det måste därför, ju ha gått sådär.
Just därför var det någon som rapporterade att det var ett lustigt straff han fick. Den där Herostratos.
Mm.
Herostratisk ryktbarhet, det är att bli känd för att ha gjort något riktigt dumt bara för att man vill bli känd. Efter det bygger man upp det igen.
Och då det känns det som ett ord som vi behöver ta till oss lite grann.
Herostratisk ryktbarhet, exakt. Men på grund av det här så byggde man då upp tredje versionen av templet, och det blev 137 meter långt, 72 meter brett, 18 meter högt och med fler än 127 kolonner. Så det måste vara som att gå i en skog av pelare. Och sen var templet mycket, mycket större än alla andra tempel i den då kända världen. Och jag förstår att Antipatros av Sidon tyckte att det här slog alla andra. Och idag kan man inte se någonting.
Jag tänkte precis säga, hur gick det med det då? Finns det någonting man kan titta på?
Ja, korkat nog så var det här i östra Medelhavet med jordbävningar och flodomlopp som ändras. Så allt har försvunnit. Bokstavligt talat allting. Templet förstördes så enormt under sena antiken. Efter att kristnandet hade kommit och jordbävningar och andra förändringar i terrängen hade tagit fram. Det saken hör att det här var byggt på en dum plats. Som var lätt utsatt för översvämning och erosion, och det bidrog också. Det låg utanför det egentliga Efesos. Så det finns ingenting kvar att se.
Ingenting.
Mer än de ruiner som man hittade när man i mitten av 1800-talet grävde sig igenom hela Efesos-trakten och därefter plockade över till British Museum i London. Så den som åkte British Museum kan se ganska många antika sevärdheter från gamla sjöunderverk på en och
Jag tycker
gång.
Att man ser ju ett mönster här. Om det inte är British Museum, då är det Berlin.
Ja, men här var tyskarna snabbare. Ja. Dock inte helt snabbast, det finns en del i Wien också, Efesos museet. Men du kan alltså se rejäla lämningar av det här, liksom Halikarnassos mausoleet, om du åker till London.
Mm.
Så de här två sevärdheterna, mausoleet och Artemis-templet, är inte helt försvunna. De finns kvar i form av små rester som man kan titta på museer. Till skillnad från vårt sjätte underverk.
Ja, det kolossen på Rhodos.
Och den var kolossal.
Ja, den var kolossal. Men den finns inte alls kvar. Den historien är denna, att folket på Rhodos byggde den här efter att de hade stått emot en belägring åren 305-304 före Kristus. Och ja, de klarade sig, och kvar på platsen efteråt så fanns det belägringsmaskiner, utrustning, trasiga vapen och annat som hade lämnats kvar helt enkelt. Och en del av det här, det var sånt som man kunde sälja och då fick de in pengar. Och annat var väl så trasigt som man inte direkt kunde använda det, och det kunde man då smälta ner och använda metaller och annat, som, annat material. Och av det här bestämde man sig för att man skulle bygga en kolossal staty av solguden Helios.
Som då är Rhodos skyddsgud.
Ja, precis. Och det här börjar man med några år efter, det tar lite tid, så några år efter 292 före Kristus så börjar man genom att bygga en 15 meter hög marmorplattform. Den var, alltså tänk att man kan måtten alltså, ungefär, minst i alla fall 18 meter i diameter. Alltså tvärs över. Och antingen var den helt cirkelformad eller möjligtvis var den oktagonal. Alltså som ett stopptecken till formen. Men det vet man inte.
Man inte vet var statyn stod.
Nej, man vet inte heller exakt var den stod faktiskt.
Och hur stod var hela kolossen då, när man var färdig?
Då var den nog 32-33 meter hög.
Det är mycket.
Det är faktiskt mycket. Och man börjar med att bygga som ett skelett. Och sen så, när man hade byggt det här skelettet, så täckte man det ju med metallplattor och sådär. Och sen fylldes den med sten. Så
den var ju fiffigt.
Ja, så man tänkte nog att den skulle bli hållbar av det. Det tog ungefär 10 år för dem att bygga det här.
Men man gjorde det tyvärr i östra Medelhavsområdet.
Ja, och vad hände där?
Jordbävningar.
Ja, där kommer det jordbävningar. Så den stod inte så länge. Den stod bara drygt 50 år. Sen rasade den.
Det intressanta är att det är då den blir ett riktigt underverk. För sen ligger den kvar.
Ja. Folk åkte och tittade på den när den var trasig.
Det här kan man faktiskt se på film. Med Charlton Heston i huvudrollen. Apornas planet. Slutscenen. För frihetsgudinnan i New York som ligger där trasig i slutscenen. Den byggdes med exakt samma mått. Som kolossen på Rhodos. Och också med strålande solstrålar kring huvudet, liksom solguden Helios hade.
Mm.
Så den som vill se en kopia så nära man kan av kolossen på Rhodos, räcker det med att googla fram en bild på frihetsgudinnan. Då får du tänka på att armen som håller upp en fackla, för den fanns inte med från början. Men det är alltså samma dimensioner som Statue of Liberty. Och det är klart, även om det ligger nedrasat i hundratals år, så blir det en sevärdhet i sig. Så det här var en ruin som man åkte och tittade på. Man tittar på en nedrasad staty. Och
men idag finns det ingenting
kvar. Nej, eftersom souvenirjägare stal rubbet.
Och man vet ju alltså inte ens riktigt var den stod, mer än att det var någonstans på Rhodos.
Mm. Och då har vi kommit till vårt sista, sjunde underverk.
Ja, nu är vi tillbaka vid fyrtornet på Faros.
Mm, som är det sista av de underverken som kvalar in på listan. Trots att alla kände till det väl, så var det här en närmast hantverksmässig vardagsgrej. För det var faktiskt ett fyrtorn byggt just av ett praktiskt skäl.
Mm.
Det är inte ett tempel, det är inget som man bygger för att hedra någon död kung, utan det här bygger man bara för att det behövs.
Ja.
Alexandria är visserligen kul att bo i med svala vindar, men väldigt jobbigt att segla in i. Du behöver veta var sandbankarna finns, du får inte missa hamninloppet. Och då bygger man en väldigt hög fyr, för att det är ett praktiskt behov av det. Och det är ingen som spontant tänker på det som en sevärdhet på samma sätt som ett gammalt tempel. Men eftersom det står kvar väldigt länge, behövs, är jättestort, så kvalade in på meriter under senantiken och slår då ut Babylons murar som man inte kan se längre. Och det här, alltså arbetet inleds omkring 300 före Kristus. Det tar 12-15 år att göra allt det här, och det blir när det är som störst, mellan 100-120 meter högt. Vid en helt platt kust. Alltså med hav, platt kust och en stad bakom. Och så brinner det hela tiden. Och det här blev så pass känt och så pass etablerat som ett, alltså, närmast fysiskt faktum. Att det gav, alltså det blev att alla andra senare byggda fyrtorn är byggda efter inspiration av det här. Faro betyder fyr på en hel del språk också. Och alla som kom till Alexandria noterar att, ja, nu har vi sett det. Ungefär som frihetsgudinnan står utanför New York, och alla har ju sett allt det här. Caesar noterade, Strabon noterade, Flavius Josephus noterade, och långt senare under medeltiden så kommer både kristna och och arabiska och muslimska skribenter och berättar om det och skildrar det ingående. Så det här, det vet vi exakt hur det såg ut, in i minsta detalj. Och det fyllde en enormt viktig funktion och räddade säkert massor av människoliv bara genom att vara tänd på nattetid också.
Och den stod kvar?
Den stod kvar fram till 1300-talet, och det är naturligtvis jordbävningar som ligger bakom att det blir svårare och svårare att se den. Den drabbas av massor av jordbävningar, men byggs upp igen, rekonstrueras, restaureras tills det 1323 blir för jobbigt. För de har fått två jordbävningar i stöten. 1303 och sen 20 år senare. Vi har en marockansk resenär, Ibn Battuta, som åker och tittar på det här två gånger. Och han noterar att det är allvarligt skadat, men jag kan fortfarande gå in i den. Kommer tillbaka något decennium senare. Ja, nu kan jag inte gå in, det är omöjligt. Och till slut så blir det här bara genant. Och då övergår man till att använda ruinen som stenbrott till att bygga palats. Så men, idag finns det ingenting.
Men vissa delar av detta måste ju rimligen ligga under vatten.
Precis. Och det finns planer, icke realiserade och väldigt dyra planer, på att bygga ett undervattensmuseum utanför Alexandria som man kan gå in i, alltså under vattnet. För där ligger det fortfarande kvar alla möjliga lämningar från palats och, antar jag, ett del från det här fyrtornet. Det hade ju varit jättehäftigt.
Ja, det hade det varit. Där kanske Alexander den store ligger också då.
Vem vet.
Det slår mig att det vi har pratat om nu, det är gammalt och nästan väldigt lite går att se,
ja,
idag.
Keopspyramiden.
Keopspyramiderna, eller Keopspyramiden och de andra pyramiderna där, de är ju ändå i okej skick. Men i övrigt så är det ju i bästa fall ruiner och i sämsta fall ingenting kvar.
Precis.
Behöver inte den här listan ses över, kan man ju fråga då?
Men det är många som har tyckt det. För några år sedan, 2007, hade man haft en stor omröstning, icke FN-sponsrad, inte UNESCO, de kritiserade det här, utan en privatfinansierad omröstning som lade fram 7 nya segrande. Och det är Chichen Itza i Mexiko, Colosseum, Kristusstatyn i Rio, Kinesiska muren, Inka-ruinerna i Machu Picchu, Petra i Jordanien och Taj Mahal i Indien. De vann omröstningen som världens nya 7 underverk. Eiffeltornet fick stryk, liksom Timbuktu, Angkor Wat, Akropolis, Frihetsgudinnan, Norris Farnstein, Sydneys operahus och andra som folk inte röstade på lika mycket. Och det här blev ju superkritiserat. Argast av de arga var egyptierna som menade, herre Gud, vi har ju redan ett underverk. Och för att få slut på egyptiernas berättigade vrede så lät man pyramiderna bli någon sorts hedersunderverk som fick stanna kvar fortfarande. Och det är lätt att vara kritisk mot allt det här.
Ja, men det här måste väl mer ha varit en plojgrej?
Nej, det var väldigt, väldigt, framförallt i Sydamerika så tyckte man att det här var väldigt viktigt.
Ja, men att folk tycker det är viktigt betyder ju inte att det är
på att man tog det på blodigt allvar. Jag satt i en tv-studio då och kunde se scenerna från Rio de Janeiro när man var så glad över att deras Kristusstaty hade vunnit som ett av världens 7 underverk. Och när det är en grej av betong från Skånska cementgjuteriet som står högst upp.
Ja, jag tänker det är lite som den här jätten som står vid Vätterns strand.
Ja, jätten visst. Varför kommer inte den med?
Det var ingen i alla fall, som lustade på den.
När jag satt i tv-studion så sitter jag bredvid Ernst Billgren som är lika kritisk som alla vi andra. Och han säger att den där Kristusstatyn, den hade jag och mina polare kunnat bygga på en weekend. Och han har antagligen helt rätt. Det står alltså i praktiken vem som helst.
Ska vi utmana honom och hans polare här nu?
Att göra det här, så varför inte? Men vad det här visar är ju att världens underverk sitter i skallen. Vi vill ha nya underverk. Vi vill, alltså begreppet har överlevt underverken själva. Och vi kommer säkert att se nya försök att skapa jätteunderverk och nya listor. Och det är fritt fram att göra det.
De här bittra romarna,
ja, Colosseum.
De fick i alla fall in Colosseum. Precis. Där.
Men inte någon akvedukten.
Nej.
Colosseum som man för övrigt ska undvika väldigt mycket att besöka om man är i Rom med barn och inte tycker om långa köer.
Ja, det är en väldig kö. Väldigt kö. Alla är där. Mm.
Då kan man titta på akvedukter istället. Det var verkligen ett underverk. Mm. Kritikerna hade rätt där redan under antiken. Världens 7 underverk, alltså.
Ja, vad blir det nästa gång?
Då tycker jag att vi närmar oss en kvinnlig avslutningsfigur på den hellenistiska eran.
Ja.
Den kändaste av alla kvinnliga makthavare i den antika världen. Det är dags att möta drottning Kleopatra.
Det blir spännande. Mm. Lyssna på oss då också. Tack för idag!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.